Many years ago.
För många år sedan, efter andra världskriget, gick jag på college där jag träffade Donna Smith. Jag hade läst att två viktiga ingredienser till ett framgångsrikt äktenskap är en kaka och en kyss. Jag tyckte det var en ganska bra balans. Jag gick på college på förmiddagen och åkte tillbaka till Brigham City för att arbeta i min fars bilverkstad på eftermiddagen. Donnas sista förmiddagskurs var hushållsekonomi. Jag stannade vid hennes klassrum innan jag åkte. Dörren hade ett fönster med frostat glas. Så om jag stod nära glaset så kunde hon se min skugga utanför. Hon brukade slinka ut med en kaka och en kyss. Resten är historia. Vi vigdes i Salt Lake-templet och det var början på vårt livs stora äventyr. Under årens lopp har jag ofta undervisat om en viktig princip. Målet för alla aktiviteter i kyrkan är att se till att en man och en kvinna tillsammans med sina barn är lyckliga hemma och beseglade för tid och all evighet. I begynnelsen så gick gudarna ned för att organisera människan till sin egen avbild. Till gudarnas avbild skulle de forma henne. Till man och kvinna skulle de forma dem. Och gudarna sa, vi ska välsigna dem. Och gudarna sa, vi ska låta dem bli fruktsamma och föröka sig och uppfylla jorden och lägga den under sig. Och så började det mänskliga livet på den här jorden när Adam kände sin hustru och hon födde honom söner och döttrar. Och de började föröka sig och uppfylla jorden. Och Adams söner och döttrar började dela på sig två och två i landet. Och det födde också söner och döttrar. Budet att vi ska föröka oss och uppfylla jorden har aldrig dragits tillbaka. Det är viktigt för återlösningsplanen och är källan till mänsklig glädje. När vi använder den här förmågan på ett rättfärdigt sätt kan vi komma närmare vår fader i himlen och uppleva glädjens fullhet. Ja, gudaskap. Förmågan att skapa liv är ingen oväsentlig del av lyxalighetsplanen. Den är nyckeln till glädje. Fortplantningsdriften hos människan är beständig och mycket stark. Vår lycka i jordelivet och vår glädje och upphöjelse är beroende av hur vi hanterar den här ihållande, starka fysiska driften. När förmågan att skapa liv mognar i ungdomsåren uppstår mycket personliga känslor på ett naturligt sätt och liknar ingen annan fysisk upplevelse. Idealt började hela med romantik. Trots att seder kan variera blomstrar den med alla sagolika känslor av spänning och förväntan och ibland avvisanden. Det finns månsken och rosor, kärleksbrev, kärlekssånger och poesi. Man går hand i hand och delar andra uttryck för tillgivenhet mellan en ung man och en ung kvinna. Världen försvinner runt de två och de känner glädje. Om ni tror att den unga romantiska kärlekens stora hänförelse är summan av de möjligheter som springer fram ur livets källa, så har ni ännu inte sett tillgivenheten och tryggheten i den långvariga äktenskapliga kärleken. Gifta par prövas av frestelser, missförstånd, ekonomiska problem, familjekriser och sjukdom, och hela tiden väcker sig kärleken sig starkare. Den mogna kärleken ger en glädje som nygifta inte ens kan föreställa sig. Sann kärlek kräver att vi väntar till efter vigseln med att dela den tillgivenhet som släpper loss de här heliga krafterna ur livets källa. Det innebär att man undviker situationer där den fysiska åtrån kan ta över. Ren kärlek förutsätter att endast efter löfte om evig trohet, ett lagligt gällande ceremoni, helst efter besegling i templet, ska de här livgivande krafterna enligt Gud förlösas i ett fullödigt uttryck för kärlek. Det här ska enbart upplevas med den som är din livskamrat för evigt. Den här processen, när den ingås på ett värdigt sätt, kombinerar den mest intensiva och upphöjande fysiska, känslomässiga och andliga känslor som förbinds med ordet kärlek. Den delen av livet har ingen jämlike, inget motstycke i hela mänskliga upplevelsen. När det förbund ingås och hålls kommer den att vara för evigt. Ty där i förlenas det heliga prästadömets nycklar, så att ni kan ta emot ära och härlighet, vars härlighet ska vara en fullhet och en fortsättning på avkomman i evigheternas evighet. Men den romantiska kärleken är ofullständig. Det är bara början. Kärleken vårdas genom att barn som kommer fram ur livets källa anförtros äkta par. Befruktningen sker i en äktenskaplig omfamning mellan man och hustru. En liten kropp formas efter ett magnifikt komplicerat förlopp. Ett barn kommer fram i förlossningens underverk, skapad i sin jordiska fars och mors avbild. I dess dödliga kropp finns en ande som kan känna och uppfatta andliga ting. Vilande i barnets dödliga kropp ligger kraften att skapa avkomma i sin avbild. Anden och kroppen utgör människans själ, och det finns andliga och fysiska lagar vi måste lyda för att vara lyckliga. Det finns eviga lagar, däribland lagar som gäller förmågan att skapa liv, oåterkalleligen fastställda i himlen före denna världs grundläggning, på vilka alla välsignelser är baserade. Det är andliga lagar som fastställer den moraliska normen för människan. Det finns förbund som binder, beseglar, skyddar och utlovar eviga välsignelser. Alma förmanade sin son Chiblon: se till att du tyglar alla dina lidelser så att du kan fyllas med kärlek. Tyglar används till att vägleda, styra och hålla tillbaka. Vår lidelse måste styras. När förmågan att skapa liv används på ett rätt sätt, välsignar och helgar den oss. Det finns alltid frestelser, Eftersom motståndaren inte kan skapa liv är han avundsjuk på alla som har den gudomliga kraften. Han och de som följer honom kastades ut och gick miste om rätten till en dödlig kropp. Han strävar att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Han frestar oss, om han kan, att degradera, förvränga och om möjligt förstöra den här gåvan genom vilka vi, om vi är värdiga, kan få evig avkomma. Om vi förorenar vår källa till liv eller leder andra till överträdelse blir straffen mer intensiva och svåra att uthärda än vad all fysisk njutning någonsin kan vara värd. Alma sa till sin son Karianton: vet du inte, min son, att sådant är avskyvärt i Herrens ögon? Ja, den mest avskyvärda av alla synder, förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den heliga anden. Vi kan inte fly från följderna när vi överträder ett bud. Det enda legitima bemyndigat uttrycket för fortplantningsförmågan är mellan en man och hustru som är lagligt gifta. Allt annat strider mot Guds bud. Ge inte efter för motståndarens hemska frestelser. För varje överträdelse skuld måste betalas till sista öret. Ingenstans visas Guds frikostighet och nåd tydligare än i omvändelsen. När våra fysiska kroppar skadas kan de läka sig själva, ibland med hjälp av en läkare. Men om skadan är omfattande blir ofta ett ärr kvar som en påminnelse om skadan. Men våra andliga kroppar är en annan sak. Våra andar skadas när vi gör misstag och begår synder. Men till skillnad från fallet med våra dödliga kroppar lämnas inga ärr kvar när omvändelseprocessen är fullbordad, tack vare Jesu Kristi försoning. Löftet är: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. När vi talar om äktenskap och familjeliv tänker man oundvikligen på: men hur är det med undantagen? Vissa föds med begränsningar och kan inte få barn. För en del oskyldiga går äktenskapet i kras på grund av makens otrohet. Andra gifter sig inte utan lever ett värdigt liv som ensamstående. För tillfället kan ge er denna tröst: Gud är vår fader. All den kärlek och generositet som finns hos den idealiska jordiska fadern finns i så stor grad hos vår fader och vår Gud som vi med våra dödliga sinnen inte kan förstå. Hans domar är rättvisa, hans nåd utan gräns, hans makt att kompensera bortom all jordisk jämförelse. Om vi i detta liv sätter vårt hopp till endast Kristus, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Vördnadsfullt använder jag nu ordet tempel. Jag föreställer mig ett besegningsrum och ett altare med ett ungt par som knäböjer där. De här heliga tempelförrättningarna är mycket mer än en vigsel. För det här äktenskapet kan beseglas av löftets heliga ande, och skrifterna förkunnar att vi ska ärva troner, riken, förstendömen, makter och herradömen. Jag ser glädjen som väntar dem som tar emot det här gudomliga gåvan och använder den värdigt. Syster Dana Smith-Parker och jag har varit vid sida som gifta nästan 70 år. Och när det gäller min hustru, modern till våra barn, har jag inga ord. Känslan är så djup och tacksamheten så mäktig att jag nästan inte kan uttrycka den. Den största belöningen vi har fått i det här livet och i nästa liv är våra barn och barnbarn. I slutet av våra jordiska dagar tillsammans är jag tacksam för varje ögonblick med henne vid min sida och för löftet Herren har gett att det inte finns något slut. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Han står i ledningen för kyrkan. Genom hans försoning och prästadömets makt kan familjer som påbörjas på jorden vara tillsammans i all evighet. Försoningen som vi kan ta till oss kan komma till oss utan några är vad vi än gör, om vi verkligen omvänder oss, har han lovat att försoningen ska läka alla sår. Och så är det. Känslan av skuld som vi kan känna kan försvinna att genom att vi accepterar försoningens gåva. Vi kan vända den kärleken till evig kärlek. Jag är så tacksam för Jesus Kristus, för kraften i fortplantningen, för försoningen. Försoningen som kan tvätta oss rena och ta bort alla fläckar som vi kan ha tagit på oss. Försoningen kan vika om vi. Jag bär vittnes att Jesus är Kristus. Försoningen är något som vi alla får. Försoningen är personlig. Försoningen fungerar. Och Herren kommer inte ihåg våra synder längre. I Jesu Kristi namn. Amen.